Jag heter Per Granqvist och det här, det är Perspektiv.
Det är snarare ett problem med den mediala bevakningen och okunskaper hos journalister och förstå sig på hur opinionsmätningen fungerar som orsakar den här katastrofen.
Två saker som slog mig redan på valnatten, ja, det var dels att alla partier var lite förvånade hur det gått. Och dels att alla verkade missnöjda med valresultatet. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val på många decennier, men de var ändå glatt överraskade att den starka slutspurten gjorde att de inte tappade så mycket som de trott. Miljöpartiet, ja, de lät genuint glada, men det berodde ju som bekant på att de med knapp marginal klarade sig kvar i riksdagen. Det är ett superkast resultat, ingen av dem kunnat förutspå bara några månader tidigare. Inte ens Sverigedemokraterna, som ju gick framåt, inte ens de var riktigt nöjda. De hade trott att många fler skulle rösta på dem och lät därför besvikna istället för glada. Och det här är något jag gått och funderat på mycket sedan dess. Och jag har landat i liksom den slags huvudfråga, och det är den här. Är problemet att opinionsundersökningar blivit mindre tillförlitliga? Eller är problemet att vi betraktar opinionsundersökningar idag på ett annorlunda sätt jämfört med igår? Där vi idag tänker på dem kanske lite mer som exakt vetenskap istället för om just det, prognoser. Den jag vill prata med om det här är professor Henrik Ekengren Oskarsson vid Göteborgs universitet. Han är valforskare, ja, inte på ljudet då, utan på den allmänna opinionen. Och du har säkert sett honom i tv eller radio, för han syns där ganska ofta. Inkallad för att förklara opinionsläget, men inte som en sportkommentator förklarar vad som händer i matchen, utan mer som en saklig domare som reder ut spelets regler och som förklarar vilka förändringar i partier som är statistiskt säkerställda och vilka förändringar som faktiskt är ingenting. För ibland nås vi om de här artiklarna där man gör en hön av en fjäder. Man blåser upp en liten förändring i sympatierna för det ena eller andra partiet. Och så får man det verka som väljarflykt eller trendbrott eller trendbrott uppåt eller trendbrott neråt, så läser man i tidningarna. Och det här var en av de här sakerna vi pratade om när vi sågs för några veckor sedan. I egenskap av valforskarprofessor leder Henrik nämligen det svenska valforskningsprogrammet, där man bland annat försöker ta reda på skillnaden mellan vad opinionsinstituten förutspår och det faktiska valresultatet. Efter valet så släppte de en jätteintressant rapport som jag pratade lite grann om senare här, och vill du fördjupa den ska jag säga redan nu att den finns på valforskningsprogrammets hemsida. Ja, du hittar det med en googling. Det jag tycker är intressant med just Henrik är att han inte är så intresserad av opinionsundersökningar som sådana, utan om varför folk tycker som de tycker. Varför tycker folk att det verkar som sossarna åstadkommit något vid makten till exempel? Den här nyfikenheten som han har, den gör att han har ett helt annat perspektiv på undersökningar än om jag bara frågat någon från opinionsinstituten, någon som jobbar med att göra undersökningar och som såklart har sagt att nej, det här är jättebra och det är lite osäkert, men så kan det vara. Henrik har ett helt annat djup, och jag hade så mycket frågor när jag tog hissen upp till hans kontor på femte våningen på universitetet i Göteborg. När är en undersökning vettig och när är en trams? Måste det vara över 1000 pers som svarar för att det ska spela någon roll? Vilken betydelse har urvalet och var undersökningen inför det amerikanska presidentvalet eller Brexit så kassa som det sades? Eller blev de offerlamm i andras försök att bortförklara varför de har haft fel? Innan vi börjar ska jag säga att samtalet här med Henrik, han är en omtänksam och eftertänksam herre, och det märks. Han väljer sina ord med omsorg, han pratar mjukt och ibland lite tyst. Och för att kompensera det i klippningen så justerade vi volymen på honom, men då förstärktes också ett litet brus från gatan. Ledsen för det. Men förhoppningsvis tycker du att vårt samtal är tillräckligt intressant för att du strax ska glömma bort att tänka på det. Då så, då kör vi. Jag skulle vilja börja med det här med att i den valstudie över opinionsundersökningen i riksdagsvalet 2018 som ni publicerat här vid Göteborgs universitet på uppdrag av valmyndigheten, om jag förstått det rätt, så står det att undersökningen hade en avvikelse på 1,8% i genomsnitt. Att det skulle vara en avvikelse på 1,8% vad man trodde det skulle vara och vad det sen blev i valet. Är det mycket?
Ja, 1,8 är ju klart sämre än vad det historiska snittet är på träffsäkerhet i opinionsmätningar. Mm. Det är riktigt.
Och vad beror det på? Har vi blivit sämre eller var det ett stökigt val? Eller?
Nej, i huvudsak så brukar ju de flesta opinionsinstitut ligga kring en procentenhets medelfel per parti när man jämför deras sista mätningar före valen med det officiella valresultatet.
Har det blivit svårare att vi kunna göra de här prognoserna med den förändrade mediebilden eller att folk beter sig annorlunda? Kan man se några sådana här trender?
Nej, det händer inte så mycket över tid när vi tittar på hur träffsäkra instituten har varit tillbaka till 2002 så är det inte så stora skillnader. Det finns inga stora tydliga trender att det skulle ha blivit svårare. Men däremot så har väl förväntningarna på opinionsinstitutens resultat ökar ju hela tiden. Och det är intressant att fundera på vad det kan bero på. Att vi förväntar oss att de där undersökningarna i princip ska tala om hur det ska gå.
Om vi vidgar lite, vilken roll spelar egentligen de här opinionsundersökningarna i valet? Påverkar de vad vi röstar på, eller?
Ja, det finns ju då, den mest kända effekten är ju någon slags bandwagon-effekt då, att partier som verkar ha framgångar i opinionen får lite extra medvind i opinionen på grund av att opinionsresultaten blåser i rätt riktning, och då är det ännu fler som hoppar på, och så får partiet ännu bättre stöd i mätningarna, och så hoppar ännu fler på, alltså någon slags bandvagnseffekt, medgångseffekt.
Och det finns stöd i forskningen för en sån effekt?
Ja, men det är lika ofta som det finns en underdog-effekt, alltså att människor som ser att partier som man tycker om håller på att tappa stöd i opinionsmätningar kan också få människor att gå in och stödja partier. Mm. Och det är ju särskilt i ett system som det svenska då, där vi har 4% spärrar och sådär, så blir det väldigt viktigt för många att, om man tycker att det ska finnas ett miljöparti i riksdagen, mm, och miljöpartiet håller på och faller i opinionsmätningarna och man ser det, så kan man istället då tänka att då går jag in och stödjer det partiet. Mm. Så att de här effekterna, medgångseffekter och underdog-effekter, de förekommer både och. Och båda är ju effekter av att det publiceras opinionsmätning.
Så att de jämnar ut varandra då, kan man säga? Eller?
Ja, oftast brukar det ju göra det.
Opinionsundersökningar ger ju en indikation på vad vanligt folk tycker i en viss fråga och kan därmed bidra till att folkvalda kanske förstår att det är dags att agera eller att man inte har något folkligt stöd för nytt lagförslag eller något i den stilen. Men som vet vi, som man ropar får man svar. Så att liksom, vi kanske ska börja med att reda ut, hur gör man en opinionsundersökning på ett effektivt sätt?
Ja, det är ju den här folkviljan som ju intresserar både partier och opinionsforskare som jag själv. Och det där är ju en riktig haltvål. Finns det en folkvilja och hur ska den mätas? Och svaret är väl att det finns ju knappast någon folkvilja som väller upp ur marken oberoende, liksom. Bara ur tunna luften materialiserar sig, utan det är ju politiska aktörer som väcker liv i den där folkviljan. Och sen det stora problemet är väl att det inte är en folkvilja, utan vi tycker ju olika om precis allting. Det är det som är folkviljan. Efter 25 år som opinionsforskare så är det det som jag... Det är det jag har lärt mig. Alla tycker precis olika om precis allting. Så att tro att det finns en folkvilja är väldigt svårt. Sen har du då det här med att mäta folkviljan. Mm. Och då behöver man ju ställa frågor till människor i frågeundersökningar av olika slag. Och där finns det ju decennier av forskning som visar att sättet på vilket du ställer frågan, vilka alternativ du presenterar, allt det där spelar ju roll för vilka resultat du får och vilken bild du ger av folkviljan. Så att forskarsvaret på frågan är att vi måste ju mäta folkviljan på väldigt många olika sätt för att försöka triangulera, försöka ringa in.
Just det.
Och sen måste vi vara systematiska. Det viktigaste instrumentet som vi har i opinionsforskningen och väljarforskningen, det är ju att det är ju de upprepade studierna. Att vi kan upprepa mätningar och skapa tidsserier som gör att vi kan kalibrera våra resultat.
Men är det över tid eller också att bara ha en replikerbarhet? Typ säga att du skulle kunna göra om mätningen en vecka senare och få exakt samma sak?
Ja, precis. Använda många olika typer av datainsamlingsmetoder. För det spelar roll om man ringer upp folk eller om man ber folk svara på nätet. Så att även datainsamlingsmetoder kan spela roll för exakt vilken skattning du får.
Men så opinionsundersökningar är egentligen ingenting annat än vanliga marknadsundersökningar som ett mejeriföretag eller ett bilföretag kan göra?
Nej, precis. Alltså, och det är vi som håller på med opinionsforskning och väljarbeteende. Vi genomför ju aldrig den här typen av mätningar av röstningsintention i ett tänkt val idag. Utan det är ju... Förutom Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning så är det ju mest privata aktörer, marknadsundersökningsföretag som använder det här som ett skyltfönster för sina produkter. Och då politiska mätningar utgör ju en ytterst liten del av deras business.
Så det är därför som inte, för jag tänkte när jag läste valforskningsprogrammet, hela undersökningen här som ni gjort på programmet, att liksom, var ni inte någon sån kontrollgrupp som är er egen? Men det är för att ni alltså inte gör egna, utan här var en metastudie kan man nästan säga.
Ja, och det beror ju på att vi naturligtvis följer opinionsutvecklingen eftersom den är viktig för att förklara och beskriva politisk förändring i Sverige. Så då vi använder oss av de här opinionsmätningarna för att skriva en vettig samtidshistorisk redovisning av politisk förändring i Sverige för att planera våra egna studier.
Hur vanligt är det egentligen att partierna gör undersökningar för att stämma av idéer innan man föreslår dem? Liksom? Alltså, du pratar om det här om folkviljan. Ja, man undersökningar för att ta reda på hur folkviljan ser ut i en fråga. Om man ska vi satsa på det här eller ska vi satsa på det här? Att liksom benchmarka kundens intresse eller behov om man ska använda marknadssvenska.
Absolut, det händer. De kartläggningar som har gjorts av till exempel Jesper Strömbäck som har kikat på partiernas professionalisering visar ju att absolut, det finns partier som har egna mätningar som de ibland brukar hänvisa till. Men det är ju bara de stora aktörerna som har det. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet.
Och stora menar du finansiellt starka?
Ja, och de små partierna har väldigt begränsade resurser både ekonomiskt men också personellt för att kunna klara av det där. Graden av professionalisering hos våra svenska politiska partier är ju väldigt... väldigt låg och det går väldigt, väldigt långsamt. Många jämför ju med hur amerikanska partierna fungerar. Mm. Men det är ju en helt annan planet.
Hur är det en annan planet?
Ja, det där är ju en hel industri. Alltså hur republikaner och demokrater, de resurser och muskler som de har för att kunna göra egna mätningar av folkopinionen. Det går ju inte att jämföra på samma dag med vad svenska politiska partier håller på med.
När man gör sådana här undersökningar, ska undersöka vad folk ska rösta på, hur kompenserar man det för socialt oacceptabla svar? Jag tänker liksom att om man blir uppringd, kanske när man vill stå och skrika att man tänker rösta på Moderaterna, när man står och svarar på frågorna i en ICA i Majorna i Göteborg som är ett känt vackert område. Man står där vid osten och ska svara på någonting och säger nej. Är det ett problem överhuvudtaget eller kompenserar man för det?
Ja, det är absolut ett problem som kan leda till systematiska skevheter. Sättet att komma undan det är väl att använda då det som blir allt vanligare i den här branschen är att man använder många olika datainsamlingsmetoder. Det är ett sätt att försöka komma undan det. En del kan ju rakryggat stå och tala om precis vilket parti de älskar mest. Men andra är mer tveksamma. Genom att erbjuda olika sätt att svara. Ansikte mot ansikte, telefon, postala enkäter, webben.
Just det, då kan du också kontrollera mellan dem hur det ser ut.
Så att datainsamlingsmetoder kan man använda massa olika av för att försöka dämpa den typen av effekter.
Ja, men det är intressant att prata om det här. Jag tänker på att man pratar om valundersökningar i stort. Så här. Det är klassiska exemplen nu man hör nämnas är att i samband med Brexit och presidentvalet i USA så gjordes massor med undersökningar och ändå verkade många som togs på sängen av det resultatet som blev de valen. Var det ett problem eller var de exakta? Är det att vi efterhandskonstruerar sig att det var deras fel? Eller?
Ja, det enkla svaret på det är att det är mediernas fel. Det var fel på mediernas bevakning både inför de här valen, mediernas sätt att tolka resultatet från de här undersökningarna som pressade upp förväntningarna. Och sedan blev det då i de här två fallen du nämner, Brexit och Trump, blev det ju då väldigt oväntade utfall av valet när folk ändå gick och röstade. Och då har man tagit då har man använt det här då som för att skälla på att opinionsinstituten hade fel. Går man tillbaka och tittar på detta nyktert och gör jämförelse tillbaka så visar det sig att i det amerikanska presidentvalet, för att börja med det, så visar det sig att 2016 års insats från opinionsinstituten var ju klart bättre än 2012. När man tänker på precision. I 47 av 50 delstater var det ju mycket liksom, utmärkta resultat. Både historiskt och faktiskt. Man hamnade väldigt nära the popular vote. Det var i tre av de här delstaterna så gick det inte lika bra. Och det råkar ju vara de här just de delstater där Trump lyckades vinna.
Mm.
Eftersom valsystemet ser ut som det gör, och man, det är ju ett elektorsval för president, så innebär det att Trump kunde vinna med minsta möjliga marginal. Men mätningarna var ju rätt. Problemet var ju att de, en av de som håller på med de här mätningarna är Nate Silver, som ju publicerar såna här sannolikheter. Han använder all information för att beräkna sannolikheter för olika utfall. Han är sån där gammal baseball
statistiker.
Och han hade ju Trump på 33% sannolikhet att han skulle vinna. Och om man då tänker bayesianskt och i sannolikhetsmodeller, så är en chans av tre, det är jäkligt mycket. Men det är många företrädesvis inom liberal press, de tog ju nästan det här som att 66% sannolikhet för en Hillary-seger, att det också betyder att hon hade 66% av rösterna. Man feltolkade de här resultaten. Så att det är snarare ett problem med den mediala bevakningen och okunskaper hos journalister och förstå sig på hur opinionsmätningar fungerar som orsakar den här katastrofen. I Brexit-fallet så finns det ju ingen mätning som, alltså det går inte att ha större krav på precision i en opinionsmätning än vad de hade där i slutet.
Mm.
Det är klart att när vi gick och la oss där, så var det 52-48 till Remain.
Ja.
Och när vi vaknade upp dagen efter var det 48-52. Med kunskap om hur den här typen av undersökningar fungerar, så är den felmarginalen kring ett procenttal som ligger så nära 50%, det är liksom inget uppseendeväckande att om man försöker skatta 48 att det i själva verket är 52.
Mm.
Det är liksom inom alla rimliga gränser för vad man kan förvänta sig av en stickprovsundersökning. Det stora problemet här med när man pratar om träffsäkerhet också är ju att vad man mäter är ju människors intentioner, vad de tänker att göra. Men som alla vet, som känner mänskligheten, är att vi inte alltid gör det vi har sagt.
Vilket stort problem för oss som försöker förstå någonting.
Ja.
Jag har ju teorin det där i både Brexit och i det amerikanska valet, och det är att liksom många förstår sig på det. De sitter i tv-rutan och säger, behöver ha en spetsig åsikt för att så här tränga igenom rutan eller bli ett mycket delat tweet. Och då säger man, men absolut, titta här är 66%, så här kommer det bli.
Mm.
Och sen så när man då dagen efter ställs inför faktum, så får man ju frågan, hur kunde du? Och för att inte framstå som en total fjant, så gör man som så många andra i den positionen. Man skyller ifrån sig. Och då är det lätt att peka på de här opinionsundersökningarna. Och det var ju en väldig kritik som också, jag fick intryck av, tog hela opinionsindustrin på sängen lite grann. Eftersom man antog att det här är väl allmän kunskap och förstår 33 är ganska hög sannolikhet och så vidare. Liksom.
Att det är klart att om då...
Efterhandskonstruktion helt enkelt.
Och det kan ju hoppa upp och bita en i svansen då. Om man till den amerikanska allmänheten kör stenhårt på att Hillary kommer vinna klart och upprepar detta dag för dag för dag, vecka för vecka, då får man, då bildar man också, då bildar man också en opinion för att ja, hon kommer ju vinna stort. Då behöver inte jag gå och rösta på tisdag när det är presidentval. Man kan ju då påverka hennes utvecklingen i en riktning man själv inte önskar genom att överdriva på det sättet. De som hade mest fel i amerikanska presidentvalet var ju prediktionsmarknaderna. Alltså där människor själv får betta med egna pengar.
Mm.
Det var en fullständig total katastrof i amerikanska presidentvalet 2016. Men det är intressant just att prediktionsmarknader är ju precis som aktiemarknader väldigt, väldigt lättrörliga på grund av psykologiska faktorer. Medan den här typen av systematiska, mekaniskt utförda nästan opinionsmätningar som bygger på sannolikhetsurval där man använder samma metodologi hela tiden är inte lika känsliga för det.
Varför sätter vi så mycket tillit till opinionsundersökningarna idag? Finns det någonting här som är vår, i en osäker värld så vill vi ha en trygghet och det här ser ut som fasta, solida data?
Mm. tror att det finns någon underliggande megatrend här. Mm. Som har att göra med att vi är nästan förhäxade när det gäller att vi vill veta hur det kommer bli, hur det kommer gå. Det är ju nästan ingen som, när vi har skrivit klart våra analyser av 2014 års val, det brukar ta ett par år innan vi kommer med det definitiva svaret. Varför slutade 2014 års val som det gjorde? Varför röstade väljarna? När vi kommer med den, ingen är intresserad av vad som hände då.
Tröstlöst.
Utan folk börjar ju fråga redan efter några månader efter ett val, så börjar ju folk, kommer folk med frågan hur kommer det gå? Nej, hur kommer det gå? Så att det är så här, vi lever i någon slags, vi är inte intresserade av här och nu, utan det är någon slags omvänd mindfulness. Vi är på en annan plats. Vi vill veta hur det kommer bli, hur det kommer gå. Och kanske är det så mycket. Inom politikens värld så är det definitivt så. Alla vill veta vad som händer sen. Men vad som händer nu är liksom inte lika hett spännande. Och det är klart att då har vi opinionsmätningar som vi då tror säger någonting om vad som kommer hända sen. Men i själva verket, när du tittar på vilka frågor som ställs, det handlar om röstningsintention, om det vore val idag. Mm. Att mätningarna är ju här och nu. Opinionsläget här och nu. Men vi tror att det har någon slags prognosvärde för hur det kommer bli.
När jag pratar med folk i såväl Socialdemokraterna som Moderaternas valledning, så berättar de båda att de inte riktigt vågat lita på undersökningarna i slutet av valet, utan befarar att det var värre. Att de ska få lägre än vad de sen fick. Och sen sa de också att de inte riktigt ville kommunicera när det såg ut som att det gick bättre än väntat på slutet. Så det är väldigt ambivalens i det. Och anledningen då skulle vara att man inte ville liksom säga till de egna trupperna att nu kan ni slå på takten, utan fortsätt ända in i kaklet, som man säger. Och det är någonting det här med resultatet i valet 2018. Alla blev besvikna på något sätt. Sverigedemokraterna trodde de skulle få jättemycket, och det fick de inte så mycket, men de gick ändå fram ganska rejält, och Centern trodde de skulle få mer än de fick, och sossarna är väl nu anpassade till liksom mer europeiska nivåer om man tittar på ett stort socialdemokratiskt parti, men de var både glada över att det inte gick ännu sämre. Det var väldigt motstridiga känslor här.
Ja, omvänt kan man säga att alla vill ju beskriva sig som vinnare på valkvällen. Just att man ingen hade någon riktig känsla för om det hade gått bra eller dåligt. Miljöpartiet var ju glada på valnatten att de hade klarat 4%. Mm. Hade någon berättat det för en miljöpartist i mars, så hade det ju varit en katastrof.
Ja, och detta trots alla undersökningar, trots alla. Det är någonting i att undersökningar känns lite svajiga, att man är svajig, att man tolkar dem, att man dessutom har bekräftelsejäv som spelar in hur vi sen tolkar det vid den analysen man har gjort, så att säga. Borde man strunta i att ha så mycket undersökningar? Eller hade vi alla varit kanske nöjdare och gladare för det? Om vi bortser från att det är ändå en bransch som får mindre intäkter. Har det någon sikt av demokratin?
Ja, jag är ju av uppfattningen att ju fler mätningar desto bättre. Och det är just av det här pedagogiska skälet då, att för att kunna bedöma opinionsläget, opinionstrender, opinionsvindar, så behöver du ha mycket data helt enkelt. Mm. Och ju fler oberoende källor som kan bekräfta samma sak, desto bättre. Men då jobbar vi ju med den här typen av poll of polls, eller sammanvägningar av enskilda mätningar. Där skulle man ju önska sig ännu mer data in.
Ja, vem gör polls of polls i Sverige som är bra?
Ja, det är ju den jag själv gör. Ja. Sen 2009 publikt. Mm. Men sen är det ju massa entusiaster som håller på. Ja. Pollopols.se och opinion.nu och allt vad de heter.
Okay.
Så visst finns det.
Då ska man ju börja följa dem istället för att förbli lite...
Ja, men man måste vara medveten om att det är mycket... Eftersom det handlar om urvalsundersökningar som bygger på sannolikhetsurval, så betyder det att det finns massa brus som kan dölja signalen. För att kunna se signalen genom allt brus, så måste du ta hänsyn till så många mätningar du kan. Mm. Och det här har väl många lärt sig nu, att det är så. Men du ser fortfarande nästan hälften av, nu refererar jag till en nyutkommen artikel här, i nästan hälften av all bevakning när man publicerar en mätning så begår man massa misstag. Det vanligaste misstaget är att man helt enkelt beskriver en förändring som ligger inom felmarginalen. Man berättar att ett parti har växt, tillväxt i opinionen eller faller i opinionen, trots att det inte finns något vetenskapligt stöd för det, för att det finns ingen signifikant förändring sedan föregående månad. Alltså, den typen av...
Finns det något nyckeltal där jag kan använda när jag nu ska försöka förstå mer om statistik? Är det förändringen inom 1%? Ska man skita i? Eller är det... Finns det någon sån där gyllene regel?
Nej, ingen svar. Alltså, det beror på hur många som har svarat.
Det
där måste du få hjälp med att räkna ut då. Som konsument av opinionsmätningar så måste du kräva att få en pedagogisk beskrivning av vilka felmarginaler som finns kring de här skattningarna.
Så paradoxalt nog kanske det är så att osäkerheten kring opinionsundersökningen nu innehåller lärdomen att man ska inte lita så mycket på dem, för de är lite osäkra, utan ta den nivå upp så kan det börja se någonting. Det kanske är det bästa som kunde hända, att det ändå fanns en stor differens mellan vad man trodde innan och vad det blev, de här 1,8%. Så att vi allihopa kan lära oss den här läxan att inte lyssna så himla nära kanske på dem.
Nej, man måste på något sätt begripa att det handlar om varje enskild mätning är en stickprovsundersökning som faktiskt kan visa ganska mycket fel. Och det är ju först när man tar dem tillsammans och tittar på dem över tid som man kan utläsa trender och se signalen genom allt brus. Att om du sätter alla dina pengar på en enskild mätning så kan du få en väldigt skruvad bild av både opinionstrender men även hur partier ligger till, om de rödgröna är större än alliansen eller om det handlar om att ett parti är nedanför 4% eller ovanför 4%. Du måste ta, det är vanlig hederlig sunt förnuft, källkritik. Använd många oberoende källor. Bekräftar de samma bild så litar du på dem.
Jag skulle avsluta med att fråga dig om 3 böcker som du har läst och du tycker har gjort dig klokare.
Ja, det blir ju vad man håller på att läsa just nu som man pratar om. Att man tycker att man lär sig massa saker. Just nu läser jag Skånes historia i 3 band av Gunnar Wetterberg. Jag lär mig massa saker. Om, inte bara om Skåne utan om mänskligheten. Och om Sveriges historia inte minst. Och jag läser den ju med de här med dagens glasögon då, om hur sjuttsingen kom det sig att vi har ett så väl fungerande samhälle ihop som vi faktiskt har. Och där kan man ju se trådar väldigt, väldigt långt tillbaka i historien. Om hur saker har fallit på plats för kanske 1000 år sedan och som vi fortfarande bygger vidare på.
Som till exempel?
Som vi inte tar, alltså saker vi bara tar för givna. Ja, ta till exempel hur vi sättet på vilket vi tar in skatt. Så länge det har funnits organiserade samhällen så har det behövt plockas in skatter från befolkningen. Och det har varit skatteuppror efter skatteuppror efter skatteuppror. Hela den historien bara som handlar om hur man driver in skatter och hur man kan tänka för att finansiera statlig verksamhet till allas bästa. Det är ju som 1000-årig historia av lärdomar och saker. Och en del saker kommer rätt tidigt på plats. Sen har vi ju hela det här författningspolitiska då med land ska med lag byggas. Hur vi uppfinner sätt att organisera samhället både politiskt och ekonomiskt för att det ska funka saker och ting. För att vägar ska byggas. Att infrastruktur ska fungera. Det handlar mycket om att vinna krig och finansiera krig och sånt där under långa perioder. Men ja, det är väldigt fascinerande. Ja. Du har sagt en bok.
Mm.
Å andra sidan är det 3 band så jag kanske kommer undan. Men bara den.
Om man vill läsa någonting om statistik då, finns det någon sån där statistik för dummies som man ska läsa?
problemet är väl att det kanske inte finns någon lättillgänglig introduktionsbok för att förklara grunderna i statistisk inferensteori, alltså det här som får den här magiken att hända, att man med hjälp av ett litet stickprov med kanske bara 1500 personer vågar uttala sig om alla svenska väljare. Hur går det till? Och det kanske väntar på att skrivas en sån. Men det finns ju en gammal hederlig bok som vi brukade använda på forskarutbildningen som heter, jag kommer inte ens ihåg den, sorry.
Ja, det får vi googla upp.
Jag återkommer ofta till Johan Asplunds bok Tid och rum, individ och kollektiv. En liten oansenlig bok som ger fruktansvärt mycket insikter om den resa vi har gjort från ett kollektivistiskt samhälle till ett nästan hyperindividualiserat samhälle som vi lever i idag.
Ja, vad spännande, för jag tycker att ofta beskriver folk den andra resan från de fattiga individerna, ett samhälle med fattiga individer, till det här kollektivet som är rikt och tar hand om alla. Men det går från kollektivismen till det sekulära extremsamhälle vi idag, det är spännande.
Ja, och det tål att tänkas på i tider som dessa när många känner att man behöver mer av samhörighet. Man vill återupprätta kollektiv. Man vill samlas kring idéer som nationen eller något annat. Ja. Då tänker man att det finns mycket gott i det här med samhörighet, men det finns också väldigt mycket förtryck som vi lämnat bakom oss historiskt som har med våra starka band till kollektiv som skapat sociala tryck och faktiskt inneburit en väldigt stor ofrihet för väldigt många individer. Och det tänker vi sällan på idag.
Ja, men det är intressant. Jag tror att man ska också, vi kommer att se den här tiden vi är i nu som en, att vi måste förstå det som en backlash mot det vi ibland pratar om, Sosse-Sverige eller Sovjet-Sverige. Det var väldigt mycket kontrollerat och planekonomi där vi ju till och med gick ut med det med att vi har blandekonomi. Vi plockat det bästa från de två, så har vi helt utan ironi. Och det vi ser nu är någonting att med den här mycket snabba avregleringen av allt möjligt, från de statliga företagen till monopolen till, även hävdar jag, liksom den ideella samhällsmonopol på engagemang. Nu kan du köpa engagemang på ett helt annat sätt. Du köper vin och så får du lite engagemang för du får färdigt på köpet eller vad det nu kan vara. Liksom.
Ja, och de ofriheter som vi fortfarande upplever att vi har i det här samhället, vi hyperindividualiserade, det är ju ganska små grejer om man jämför med den ofrihet som individer upplevde under kyrkan eller i byn eller typen av kollektiv som vi levt under.
Ofrihetens fördelar. Ja, nu skulle man vilja läsa en bok om alla. Tack snälla, säger jag.
Ja, tack så mycket.
Det där var alltså professor Henrik Ekengren Oskarsson vid Göteborgs universitet. Och vad jag tar med mig från samtalet med Henrik är hur försiktig man ska vara med statistik. För om du är som jag, som kan lite Excel, som vet hur man ställer upp ett stapeldiagram och kanske till och med kan köra lite pivottabeller, ja, då är det lätt att man tror att man har koll, fast det inte riktigt är så. Inte nog med att det är lätt att dra felaktiga slutsatser om man inte riktigt vet hur man gör. Man kan faktiskt lika lätt formulera slutsatser som är helt missvisande, även om resultatet blev korrekt. För talar vi om en procentuell ökning eller anger vi ökningen i procentandelar? 10% ökning låter ju så mycket mer än 0,1 procentandelar, fast det kan vara samma sak. Så där behöver man tänka efter. Statistik är svårt. Ibland är det direkt lögnaktigt och vilseledande. Så sen jag träffade Henrik, ja, då har jag gett fan i alla de här opinionsundersökningar som presenteras direkt live i olika kanaler och som partierna gör en så stor grej av. När KD fick 7% i NISOs väljarbarometer, då gäller det ju att hålla huvudet kallt. För man bara tänker efter lite så, vad betyder det här? Ja, faktiskt ingenting. Och det påpekar Henrik också. De som svarat här, de är folk som säger saker rakt ut i luften. Som känner efter vilket parti gillar dem just nu. Utan att behöva ta någon som helst ansvar för det. Det är inte direkt så att det är val nu. Utan vad tycker ni nu? Ja, men det här kan vara bra. Så det betyder alltså ingenting. Allt sånt där är trams. Men vill man ändå ha en indikation om opinionsläget, ja, då har jag faktiskt börjat följa den här pulseofpulse.se. Det alltså stavas pollofpols.se. Och ett S på sista eller pollet där. Pollofpols.se. En sajt som där man hittar statistiska sammanställningar av olika opinionsundersökningar så man får en lite bättre känsla. Okej, låt oss ta lite om boktipsen som Henrik snackar om där. Om man vill få lite mer koll på statistik så finns det alltså inte någon bra bok i statistisk influensteori, vilket han ju påpekade. Men det står fler om statistik. Och när jag kollade upp det så är det uppenbarligen att jag inte är ensam om att känna mig lite dum när det gäller statistik och sådär. För förlagar som gör de här dummiesböckerna, de har inte gett ut mindre än 13 böcker i ämnet. Så, jag kollade igenom dem och tittade och sådär. Och den jag kan rekommendera, det är den enklaste och bästa faktiskt, kallad Statistics for Dummies. Den är skriven av Deborah Ramsey vid Ohio-universitetet och det är två grejer på baksidan som fick mig att fastna för den och klicka hem den. För det första står det att den förklarar definitionerna på vanlig engelska. Låter ju toppen. Och som punkt nummer två så utlovar den att man kommer lära sig att förstå och kritisera undersökningar. Perfekt. Uppenbarligen en bok som många av oss som jobbar med journalistik borde läsa. Som vanligt hittar alla boktips i beskrivningen till podden med länkar och allt så du kan klicka hem dem från Adlibris snabbt och lätt. Men två av de här böckerna Henrik tipsade om är lite svåra att få tag på. Någon dag senare kom Henrik på vad den här boken inte kunde komma på vad den hette. Och det är nu vet jag att den här hedliga boken är Stig Faners bok Statistik är rätt upp och ner. Ganska tunn volym men den har jättefina och vackra handritade grafer. Den kom ut 1980 och går alltså inte få tag på längre. Men har du tur, då kan du hitta den på något av de stora biblioteken i Sverige, för där finns det faktiskt ett helt gäng. Även Johan Asplunds bok, Tidrum, Individ och kollektiv, som kom 1983 tror jag, den finns inte heller få tag på. Så även här får du kolla om ditt bibliotek har den. Och i båda de här fallen har jag länkat till libris.kb.se där man kan se vilka bibliotek den finns på. Och generellt sett ska du hitta en bok på ett bibliotek, gå in på libris.kb.se. Svinbra tjänst, för där kan du se precis vilka böcker som finns på vilka bibliotek. Så man inte springer till fel bibliotek i onödan. Och den tredje boken som man kan beställa, det är ju den här som man pratar om, Skånes historia. Det heter Praktverk i tre band av Gunnar Wetterberg. Jag har nu börjat läsa den och jag kan säga att den är fantastisk. Och tro mig, det beror inte bara på att jag själv är skåning. Så, det var allt för den här gången. Om du har tankar, frågor eller kritik, ja då ska du mejla till mig på perspektiv@pergrankvist.se. Och det här laget vet du att Per stavas med och Granqvist med KV, hoppas jag. Så perspektiv@pergranqvist.se, där når du mig. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av WWW Media i samarbete med Acast. Vi hörs.